Podplay.
Du, har du hört oss tidigare?
Jag har hört det och
ja, men då vet
jag tidigare till och med sett det, men det är ju länge sedan i ett annat sammanhang med, på tv och sådär. Men...
Ja, ja, du ser.
Ja, vad kul. Ja.
Men min, för det var ju bara att du ska känna dig
trygg. Wow, ja,
vad roligt.
Wow. Ja, vad kul. Alltså, mm. Alltså, ja, men farsan ska inte in i lyxfällan. Jag har inte gjort något fel.
Nej. Hej och välkomna till Ekonomi på riktigt med Charles och Mattias. Hur är läget med Mattias Andersson?
Jo, alltså, du låter lite dämpad.
Va?
Ja, är det för att vi sitter i en extra fin studio idag kan vi berätta?
Ja, jag tycker att det låter annorlunda. Och då fick jag lära mig detta när vi skulle kliva in nu. Normalt sett sitter vi i det som kallas för en poddstudio. Idag sitter det i en radiostudio. Och så är man, när man mixar då ljud för radio, då har man så här att T och S och sådana saker blir lite vassare. Medan det är lite mullrigare ljud när man normalt sätter upp podd.
Ja,
och då så här, det löser de sen efteråt. Så ni som lyssnar kommer inte märka det. Men för oss i lurarna nu. För mig som lurar så låter det lite så här.
Det som är kul är att du kör ju med lurar och jag kör inte med lurar. Och så har det varit även nu vi tidigare var med i radiosammanhang och sådär. Jag tycker det är jobbigare att höra mig själv.
Just det.
Så. Men du, jag vet inte, du gillar ju att höra dig själv. Så det är väl den enkla...
Jag förstår att det är enkel poäng att säga så. Men för mig är det att det är lite lättare för mig att höra hur det kommer låta för den vi gör det för, det vill säga lyssnaren. Det blir lite lättare att ta lyssnarens perspektiv när jag hör i lurarna dig. Annars då blir det som att jag lite hamnar i att jag är lyssnare till podden redan när du pratar.
Liksom. Annars kan vi ju be tekniken klippa ut just din mic, så kan du ligga och lyssna på den ikväll om och om igen.
Du ser, det kommer som ett pågående hån här.
Nej.
Om att jag hör lurar. Det är så kvalitetsmedveten. Jag vill att det ska höras.
Ja, men det är bra, Charlie. Jag tycker om det ändå.
Ja, vad bra.
Men du är också lite glömsk.
Ska vi ta det här nu?
Ja,
vi hade ju, för några månader sedan så hade jag ju till slut hittat att en klocka som var kvarglömd hemma hos mig var din.
Precis.
Och det borde jag fattat från början, för du har ju många klockor, gillar ju klockor.
Mm.
Och vad hände nu då? Då är vi och gör våran debut som...
Ja, vi var ju quizade i Örebro.
Ja, fan vilket ställe det var.
Ja, häftigt.
Ja.
Vi gör en shoutout till makeriet i Örebro.
Det vi har faktiskt grymt. Bokat upp att det kommer bli fler grejer där. Så att,
ja, här under sommaren nu så kommer det hända.
Men då var det så att jag la min klocka på nattduksbordet när jag kollade mig. Och sen så glömde jag den på morgonen. Och då var det så roligt, för då ringde jag hotellet när jag satt på tåget och sa: jag har glömt mitt armbandsur på hotellrummet. Och bara, vänta, ska vi skicka upp någon? Då kom ner en sån så här: nej, vi hittade ingen armband, vad du sa, men vi hittade en klocka. Så här, jaha, okej. Okay, ja.
Och jag står...
Då säger jag, det kan ni skicka på, och sen hör jag bakgrunden. Då är
jag
det
hör
Mattias
att någon säger så här: Söderberg, jaha, klocka, jaha, Charlie, jaha, i natt. Okej, okay, ja, så då börjar jag ju så här, med ena örat höra, tänkte, då börjar jag skina upp mer och mer.
Ja.
Och sen gick jag fram i ert samtal och avbröd och sa... Jag kan ta Charlies klocka. Så nu ska jag ta och lämna över den här lite.
1-1 i klockor.
1-1 i klockglömning. Varsågod och skölj. Har du saknat det?
Ja, det känns lite naket faktiskt.
Ja, men
den här fick jag
klocka,
av min fru
naket.
I julklapp för kanske 10 år sedan. Eller något. Så att den har liksom...
Den har slitit. Ja, det är bra. Fint,
du behöver lite armband. Tack för hjälpen. Men du, det var ju dålig radio. Sitta för...
Ja, det var jävligt dålig radio. Ja, men det var ändå rolig radio.
Så var det.
Ja, eller för oss var det kul.
Du, ska vi gå till jobbet? Vi har ju en fantastisk gäst som vi inte vill babbla bort tiden utan.
Vi har ju en, som sig bör, så har vi ju en förkärlek och en stor respekt för professorer rent generellt.
Ja.
Vi gillar professorer.
De det, blir alltså, det har blivit
det. Det är en tyngd liksom till vad man säger på något vis.
Ja, men vet du, en spaning jag har om professorer, det är ju att normalt sett när min bild av professorer, det är lite som så här professor Kalkyl i Tintin liksom. Eller något så här, man har så här tweed kavaj med lapp på ärmarna och så, liksom. Och sen så tänker jag att, men så är inte professor, men det är de nog, för typ så här, språkprofessorer är typ sådana och fysikprofessorer är så, men det är just ekonomiprofessorer, det verkar vara lite skönare typer på något sätt.
Ja, även inom juridiken kan jag tycka att det har liksom gått lite så här emot.
Att det är lite,
men det är ändå lite coolt att säga så här.
Jag säger inte att kavajer är oskönt. Men liksom,
nej, för du är ju lite mer av typ en professor kalkyl, för att du inte är professor.
Ja, men så är det för mig.
Du är kalkylator kalkyl, kanske. Eller
jag lajvar.
Ja, men då kan jag i alla fall intyga att vi har, och ni som har sett oss på Instagram redan, eller för er som kanske har klickat någonstans, så kommer ni se att denna professor, det som vi har här inne i rummet just nu, det är definitivt ingen professor Kalkyl. Det här är snarare en skön jädra metalsnubbe från Haparanda, skulle jag kunna klämma till med. Eller Hagsätra kanske.
Eller direkt från Fryshuset.
Eller direkt från Fryshuset. Så varmt välkommen professor Tommy Andersson.
Tack snälla då. För jag börjar med två dementier då. Så för det första så är jag inte från Haparanda. Jag är uppväxt i Västerås. Och det andra är ju faktiskt att jag är ju en riktig professor Kalkyl. För att jag räknar ju som en galning hela dagarna. Det är det jag gör i mitt jobb liksom. Och en kalkyl är ju liksom en matematisk uträkning.
Ja. Mm.
Så den bemärkelsen är ju professor Kalkyl.
Men du kan du Pythagoras sats till exempel?
Ja, jo. Det är liksom en högstadiematematik.
Ja, jag vet. Jag försökte vara lite lustig.
Men om man kan så mycket om, som du kan om att räkna, blir det jobbigt för dig när människor inte kan räkna? Det är så att det är svårt att hjälpa barnen med skoluppgifter och grejer. Men för fan, sjuans tabell, skjut alltså, mig i huvudet. Liksom.
Så här, jag tycker nog inte det, för att jag vet ju själv att jag är oduglig på nästan allt här i livet. Jag kan till exempel inte köpa kläder på egen hand och sådär. För det är väldigt svårt för mig, så att jag har liksom full respekt för att människor inte är bra på allt.
Mm.
Eftersom jag är faktiskt dålig på det mesta, om jag ska vara helt ärlig.
Jaha. Ja, du, men,
fast det tror jag inte riktigt. Jag tror det mest att du är ödmjuk.
Nej, men jag tror faktiskt det är så. Du kan fråga min fru. Alltså, senast jag försökte handla kläder till mig själv var typ 10 år sedan. Och då kom jag ut med liksom två stycken så här medium-sized svarta t-shirts. För att jag fattade inte vad som liksom var herr- och damavdelningen. Så jag bara tog något i ren panik. Och sen dess hjälper hon mig, så att säga.
Mm. Men det är för du ser lite metal ut.
Vi ska ju... Ja, men jag är ju också metal. Ska vi, alltså, vi kan prata, vi kan göra en specialpodd om metal.
Ja, kan vi inte göra det?
Ja, det hade varit coolt.
Ja.
Ja. Vad var din bästa metal claim to fame, Mattias? När vi har sådana gäster, du brukar dra till med någon gammal metallica-grej.
För här kommer nu någonting som Tommy kanske inte borde känna till, jag säga. Men en barndomskompis med mig, i dagarna här nu.
Iggy Pop?
Nej. Som hade ett thrash metalband som heter Mess Row. De har sedan lagt ner och har nu i dagarna släppt ett nytt album. Och den blev rankad som bästa nya album i... Vad heter det nu då? Inte Sweden, metal, säg en metal-tidning.
Sweden Rock Magazine.
Sweden Rock Magazine.
Mm.
Och har fått sådana här fantastiska, så att jag är ju väldigt mycket i metal.
Mm. Och, vi kanske bjuder in alla våra gäster med metalintresse till en special.
Ja, det hade varit roligt.
Så kan jag stanna hemma.
Ja, och Joakim Kanz har vi haft i, har vi haft som gäst.
Apropå Hammerfall då.
Mm. Mm.
Precis.
Vad lyssnar du på? Vad är din metal?
Alltså Hammerfall, det är ju liksom 80-talet. Och sen körde man den 80-talsgrejen och sen har man fortsatt.
Både Pärs.
Jag var faktiskt på varenda konsert som vi var i Stockholm.
Alltså, det finns en kul anekdot. Det finns en fantastisk...
Och det var hälften skinheads och hälften hårdrockare.
Så om du märker har vi klippt bort ett långt session i den här podden med Mattias.
Vi tar det här specialavsnittet en gång.
Men vi får ta det. Så går vi tillbaka till det vi ska prata om.
Det är väl roligt att få bara så här, alltså, det är fan, jag får hänga med dig sen då. Då får vi in en snubb i studion. Jag känner så här,
Absolut. Ska vi prova gå till jobbet, tycker du inte det?
Ska vi gå till jobbet?
Ja.
Men då är det så här då, då går jag raskt på från metalen då, så... Mm. Så är ju du ekonomiprofessor, men sen ser jag att du sitter och räknar.
Mm.
Ja, precis. Vi räknar ju på massa grejer, så att jag är ekonomiprofessor i den bemärkelsen att jag är nationalekonom. Och vi måste ju räkna på olika saker. Nationalekonomer, de kan räkna på såna här saker som vad man tror om räntor och BNP och sånt. Det är det vi kallar för makroekonomer. Jag har något annat, det är det vi kallar för mikroekonomer. Och vi håller mycket på med till exempel vem borde få vad, och det kan ju låta som en ganska löjlig fråga, men det kan ju vara ganska viktigt. Till exempel, vem ska få ett nytt organ eller vem ska tilldelas en skolplats och den typ av frågor. Och
men hur går det till? Ringer en läkare till dig, så vi tycker det är lite oklart vem som ska få organen. Kan inte du räkna åt oss? Eller hoppar du in och bara som kalkylmannen?
Ja, precis. Det var lite så att 2012 så delades det ut ett Nobelpris i ekonomiska vetenskaper inom det som kallas för matchningsteori, som jag har jobbat mycket med. Som handlar om att man ska koppla ihop saker. Och en av de tillämpningarna i det här priset var just hur man bör matcha ihop till exempel njurar med patienter i behov av nya njurar för att man ska kunna transplantera fler människor helt enkelt.
Mm.
Och det här har man gjort i USA på lite andra ställen, men inte i Sverige. så ja, på lite olika omvägar kan man väl säga så kom jag i kontakt med lite transplantationsläkare. Och tillsammans utvecklar vi en algoritm för hur man ska koppla ihop ja, organ med sådana som behöver organ helt enkelt. Där vi trycker på en knapp och så räknar vi och sen ser vi vem som, ja, vem som får ett organ helt enkelt.
Mm-hmm. Och då är det ingen så här slumpgissning? Utan
nej,
då är
det är ingen slumpgissning. Det är en ganska sofistikerad liksom. Gissning för att det har att göra med att man, dels måste man ju kunna måste man ju passa ihop rent liksom immunologiskt och medicinskt. Men sen vill man också göra det på ett sånt smart sätt så man kan rädda så många liv som möjligt.
Mm.
Och då måste man kunna räkna ganska rejält helt enkelt.
Just det. Men du, idag tänkte vi
att
det är många hål, kaninhål vi kan trilla ner här. Men jag har ett speciellt, och det är att jag tänkte att vi ska prata om demokrati idag.
Ja.
Dels därför att du är en hejare på just beräkningsbarheter och sånt kring demokrati, men också därför att det har kommit en bok på ämnet.
Stämmer.
Och då tänker vi att vi ska göra vårt jobb, åtminstone ge dig en chans att säga någonting om den här boken. Annars är risken att det blir någon PR-person i bakgrunden som blir skitförbannad och säger, nu nämnde han inte boken. Berätta, vad är det för bok?
Ja, den heter Demokratiparadoxen, och vad den handlar om egentligen, lite kortfattat kan man säga, att vi tar ju kollektiva beslut i vår vardag varje dag, alltså gruppbeslut. De allra flesta av de här besluten, de är ju ganska oviktiga. Som till exempel om vi tre nu skulle gå ut och ta en öl efter det här, så skulle vi behöva komma överens om vilken bar vi ska gå till. Och det kanske inte spelar så stor roll för våra liv egentligen, så då kanske vi bara kommer överens eller om någon har någon stark preferens.
Mm.
Men när vi går och röstar till exempel vårt fjärde år som vi gör i Sverige, eller lite då och då när det är en folkomröstning, så måste man på något sätt försöka lägga ihop vad alla människor tycker för att utse vem som vinner valet, så att säga. Hur många mandat ett visst parti ska få eller vem som vinner en viss omröstning. Och det där kan låta som det är väldigt enkelt, vill bara räkna, herregud.
Flest röster vinner.
Ja, men så enkelt är det ju inte.
Nej, mm. Nej, för det har man gjort, framförallt har man gjort om USA, att det är nästan aldrig den som har flest röster som vinner.
Nej, precis. Där
så
har
brukar
man
vi skrocka lite, de är så dåliga där borta.
Ja, precis. Fast de har andra fördelar där borta som vi inte har här, till exempel.
Mm.
Så i USA har man ju ett system med så kallade enmansvalkretsar. Nu kanske det här blir väldigt tekniskt för era läsare här, men vad det egentligen går ut på är att man till exempel delar in ett land i massa små regioner. Och sen är det så att den kandidat som får flest röster i varje sån här liten valkrets, den vinner valkretsets enda mandat. Mm. Så det som då kan hända, det är till exempel att om du och jag skulle ställa upp mot varandra och du får 51% av rösterna och jag får 49% av rösterna.
Så det högst otroligt, men jag får
höra sig.
Ja, men jag skulle nog tro att du är lite mer så här, du går nog hem med i stugorna kanske än vad jag gör, så att du har en viss igenkänningsfaktor också. Det är sånt där som är viktigt nu för dig.
Ja. Du menar innan podden sen dess?
Ja, precis. Ja. Men jag menar, min poäng är helt enkelt
där. Då får jag bestämma.
Ja, du vinner, jag får ingenting fast jag fick 49% av rösterna.
Mm.
Och därför kan det inträffa bland annat när Trump vann presidentvalet mot Clinton och även när Bush vann mot Al Gore och sådär, att den personen som får flest röster i ett land, den så kallade popular vote, inte nödvändigtvis vinner själva valet. Och det har att göra av det exakt den här anledningen då, att man räknar bara rösterna för den som får mest i varje valkrets, de andra har liksom ingen betydelse.
Mm. Och i Sverige, hur räknar vi i Sverige då?
Ja, i Sverige har vi ett annat system där vi använder proportionella val som det heter.
Mm.
Så det betyder ju att om man är en valkrets, till exempel vi tar hela Sverige här, så att om ett parti, liksom Charlie och Mattias partiet, får 40% av rösterna, ska ni också få 40% av alla platser i parlamentet. Mm. Ett så kallat proportionellt val.
Mm.
Och det gör liksom att även sådana som inte får så många röster, till exempel i Sverige har vi ju kanske lite mindre partier som Miljöpartiet och Liberalerna och sådana där. De får ju bara 4-5% av alla röster, men de får ändå representation.
Mm.
I USA skulle ett sådant parti aldrig kunna få representation, för att med 4-5% av rösterna kan man inte vinna någon valkrets, så att säga.
Mm. Men, och det kanske är fel fråga att ställa till en professor, men är det bra eller är det dåligt?
Liksom? Ja, men det är en jättebra fråga faktiskt, för att här måste vi, det är två saker här. Så att det som man kan säga är väldigt bra med det svenska systemet, det är att även liksom mindre partier och liksom, vad ska jag säga, åsikter som kanske inte är så brett representerade får möjlighet att bli hörda.
Mm.
Så att partier som får 4-6% får en möjlighet att påverka politiken.
Man får vara med i alla sådana här valdebatter.
Ja, precis.
Och
gör man bra ifrån sig så kan man ha chans att istället för att försvinna så kan
man
öka
vartefter. Man kan bli vårdmästare och liksom hamna i
det. Det är väl så som SD till exempel, som började som ett väldigt litet parti.
Ja, precis.
Parti.
Och sen har de växt och sådär. Mm. Så kan det vara. Så det som är bra är att vi får den här, det vi kallar för representativitet, att vi kan få ganska många olika viljor som blir valda, så att säga.
Mm.
Det som är lite dåligt då, om vi ska ta det, det är att det är väldigt svårt att hålla någon ansvarig för vad som har hänt. Eftersom det är så många viljor som måste kompromissa,
ja,
så blir det ju så att man kan alltid, de kommer skylla på varandra. Vi var tvungna att gå med på det här för det partiet ställde det kravet på oss och det är inte vårt fel och den har gjort det här.
Mm.
Till skillnad då från ett system där man har i USA. Där har man ju då nackdelen att där har vi bara två dominerande partier. Och anledningen till det är för att ett parti som får 3-5% av rösterna aldrig skulle ha en chans någon gång att bli representerade. Så de finns helt enkelt inte. Men å andra sidan är det ganska lätt att förstå vilka det är som man kan utkräva ansvar av.
Mm.
Eftersom om det sitter två partier och ett av dem är i makt, då är allt deras fel om det går åt skogen. Mm. Eller allt är bra om det går liksom åt rätt håll, så att säga.
Mm.
Så vi har den här liksom, vad är bäst? Ja, det är väl en smaksak, men i Sverige får man en bredare representation, men lite svårare kanske att förstå vem som är ansvarig för besluten. Och USA men, precis tvärtom.
Men om vi hade liksom fått en samhällskris nu och sagt så här, vi ringer dig, precis som kirurgerna ringer dig, vi ringer dig, kan inte du designa ett system som du tycker är det optimala systemet? Vilket lands system ska säga, då ska vi köra på? Det filippinska eller det, liksom, ja, jo, det norska? Alltså så här, vilken... Vad är det sweet spot när det gäller,
ja, jag fattar vad du är ute efter här, men grejen är den att alltid när man intervjuar såna här professorstyper som mig, så vi är alltid så väldigt försiktiga med vad vi säger, för vi vill inte säga något som är fel.
Ni måste alltid ha underlag för vad ni säger. Det måste finnas forskning.
Jag vet att vi är superfega, så att jag vet inte vad jag ska säga, men det jag kan säga däremot är att Sverige har ett ganska genomtänkt system. Det betyder inte att det är perfekt, men att det svenska systemet tycks vara ganska bra.
Men om jag skulle vända på frågan och säga så här, vad är din personliga favorit av alla system? Är det någon som du har extra svar för?
Jag tycker ju om proportionella val som vi har i Sverige. För att jag tycker att det är viktigt att vi ska kunna få en bredare spektrum av åsikter representerade. Jag tror det är viktigt för demokratin.
Mm.
Det kanske också minskar den här sannolikheten för polarisering till exempel. Att om man har två partier som då kan ställa sig alltid direkt konflikt mot varandra.
Den här veckan är vi sponsrade av privata affärer. Gillar du privata affärer? Gör du mycket privata affärer?
Ja, men jag gör väl privata affärer om någon. Eller så här, vi gör väl alla affärer hela dagarna. Men det som ju är privata affärer, där det liksom är, det är börs och det är fonder och det är alla, det är ju sådana saker som... jag blir förvånad hur många som är engagerade i extrapriset på köttfärs och hur många som inte är engagerade i vilka fonder de använder för sin pension eller sitt långsiktiga sparande.
Och jag måste säga att sen vi ska också tacka privata affärer för att ni är sponsorer här till våran podd.
Jättekul för oss.
Och det gjorde ju att jag ganska ärligt erkänner att jag visste inte att den här uppdaterade sajten som de öppnade 2023, alltså var det juni 2023, att den var så otroligt bra.
Mm.
Så att jag har fått chansen nu att gå in och testa.
Mm.
Och alltså, oj vad mycket info det finns. Alltså, allt som du säger med aktier, fonder och hela den biten. Jag kunde knappt sluta läsa, för att man blir så här. Och sen är ju vissa, ibland kan jag tycka att mycket ekonomiinformation är svårt att förstå.
Mm.
Men det tycker jag också är fördelen med. Man vet att det är innehållssätt väldigt sant och rätt, men också lätt att fatta. De gör det på ett otroligt bra sätt, tycker jag.
Om ni inte har testat, varför inte gå in på Privata Affärer Premium? Kostar 49 kronor, inte för en månad, inte för två månader, utan för tre månader. Och då får du allt digitalt material på privataffärer.se. Nu säger jag privata affärer, men det fattar jag med när det är .se att det är...
Ja, men det man gör affärer. Ja, men det är ju så här, man går in på www.privataaffarer.se. Inget ä alltså.
Nej.
Utan ett ä utan prickar blir ju ett a.
Privataaffarer.se
/.
Snedstreck säger du, jag säger slash.
Ja, snedstreck ekonomi.
Ja.
Privataaffarer.se/ekonomi.
Jag har ju smitit från jobbet idag, Mattias. Jag sitter ju jobb, men jag sitter ju mina dagar på Saveland.
Mm.
Och det kan ju jag ju göra med gott samvete, eftersom de är sponsorer till det här avsnittet.
Undrar när jag ska få komma upp på en kaffe, att du bjuder upp mig på en kaffe.
Jag skäms att jag inte har gjort det.
Nej, det har inte varit
det. Ja, då hade jag kunnat visa dig att här har vi fasträntekontorna, här har vi strategierna, här har vi fastighetsprojekten.
Ja.
Jädrar.
Ja, men ja, det får det bli nu då.
Men jag vågar inte riktigt bjuda upp det, för jag tänker att folk tycker att det är skrytigt att jag ska visa att jag är kompis med dig. Förstår du? Att det blir lite så här...
Ja, du är gullig du.
Men det... Ja.
Ja, men ja, tack för det. Men vi ska framförallt tacka till Saveland som hjälper oss att se till att den här podden skulle bli av.
Mm.
Eller att den blir av, rättare sagt. Så att gå in på saveland.se/fast, för vad finns där?
Där har vi ett fast räntekonto med 6% ränta per år.
Ja, det,
det är inte illa.
Nej, det är inte illa pinkat av en trähäst.
Men hur är det också då med demokratin? Det som kan störa mig lite grann ibland är när man säger att nu ska vi ha folkomröstning.
Mm.
Och sen så har man det. Och sen har man det då om ämnen, om det nu kan vara kärnkraften eller vad det nu kan vara.
Ja.
Och man brukar säga så här, det är inte kärnfysik direkt brukar man skoja om när man pratar om ämnen som är svåra. Liksom. Ja. Och hur FAN kan svenska folket, till exempel jag, avgöra hur vidare det är bra med kärnkraft eller inte? Och det, där tycker jag ibland att man drar demokratin för
det verkar
långt.
Som, en sån här svarta petter. Det här beslutet vill inte vi ta.
Ja, ingen vill ta någonting. Ja, ska vi
då ska svenska folket, så vi tycker elpriset är dyrt. Då skulle man säga så här, ja men ni valde ju det. Ni tackade ju nej till kärnkraften det här datumet. Är ni inte nöjda med vad ni valde? Nej, för vi fattade väl inte att det skulle ha en påverkan.
Men samtidigt liksom. Är det ju nog fint över att så här, ja, men vi går ut och frågar folket. Liksom. Alltså, så att jag är väldigt... Hur, är du inne på det här? Alltså, ja. Vad är din, förstår du vad jag
menar? Jag fattar vad du är ute efter. Men alltså, för det första ska vi konstatera att i Sverige har man inte folkomröstningar speciellt ofta. Vi hade om euron, vi hade om EU, vi hade innan dess om kärnkraft, vi hade om höga trafik.
Ja, men vi kan ta euron då, som det är inte så himla länge sedan.
Nej, precis.
Liksom, det är väl knappt man förstår om man är ekonomiprofessor.
Nej, precis. Det är en ganska komplicerad fråga, men folkomröstning i Sverige är rådgivande för det första.
Hur röstade du?
I eurofrågan.
Ja. EMU var det ju, men...
Ja, precis. Men jag kan väl säga så här, jag brukar aldrig avslöja mina politiska åsikter, men i det här fallet kan jag säga att jag... Nej, jag vill inte säga.
Jag känner det på mig riktigt. Men det var ju inte helt lätt, förstår du vad jag menar?
Du måste ju ändå ha pluggat.
Ja,
precis. Nej, det var ju, jag hade ju pluggat. Det var ju precis när jag höll på att ta min masterexamen. Så jag hade ändå läst 4 år i samband med att vi hade den här folkomröstningen var. Så det är klart att jag hade en del insikter, men samtidigt är det väldigt svårt. Men å andra sidan så tycker jag ändå att en del viktiga frågor tycker jag nog att det är bra att man rådfrågar befolkningen som man gör. Sen behöver man inte följa det. Till exempel när vi röstade om högertrafik i Sverige så röstade väl, nu kommer jag inte ihåg siffran exakt, men en klar majoritet, säg 75-80% röstade ju för att vi skulle behålla vänstertrafiken. Men så blev det ju inte. Så, men den folkrösten glömdes bort lite grann och sen togs den upp igen.
Vet du vilket datum det var?
Nej, jag gissar 1958 kanske när det var det.
Nej, det var den 3 september 67.
Var det 67? Okej. Okay.
Mm-hmm. Varför vet du det?
Ja, kan man undra.
Jag vet hur många trafikolyckor.
Jag tog mitt körkort exakt 20 år på dagen efter.
Aha.
Jag fyller år den 30 augusti och sen så tog jag den 3 september. Jag är så nöjd att jag fick det så snabbt inpå. Och då råkade det visa sig vara 20-årsdagen för...
Jag har tittat statistiken på hur många olyckor som detta ledde till. När man, alltså hur många bilar som krockade när man bytte noll i Sverige.
Vad säger du?
Noll. Så typiskt Sverige. All trafik stannade en timme, sen körde alla försiktigt över till andra sidan, stod stilla en stund och sen satte man igång trafiken och så var det noll olyckor.
Den dagen, men jag kan ju tänka mig liksom så här,
ja, det vet
folk
jag inte,
som men... är lite trötta och kört bil på vänstersidan i 25 år, ger sig ut försökt, en vecka senare. Liksom.
Man har ju varit i Skottland och kör ut från en parkering och plötsligt slår det slint i huvudet. Man tänker, han, vänta, var jag på för sidan?
Ja, men tillbaka. Jag avbröt dig där, sorry. Jag tycker inte, du sa det här med att det, då var det ändå 75%. Men det blir ändå högre trafik.
Så min poäng är att jag tycker ibland bör man rådfråga befolkningen. Även om befolkningen kanske inte har liksom möjligheten att utvärdera. För en del saker är väldigt svåra. Jag tycker snarare att ibland att man kanske borde rådfråga befolkningen. Som vi tar det här med NATO till exempel. Där Sverige vände på några veckor egentligen. Från att vara tvärvigande försvarsminister som sa att vi ska aldrig gå med i NATO. Sen några veckor senare så ligger en ansökan på gång.
Mm.
Men det är en väldigt speciell situation. Jag förstår att det kan ha kommit upp säkerhetspolitiska saker som vi vanliga dödliga inte känner till, som gjorde att det blev den här enorma stressen liksom. Men det är en sån här fråga som man kanske liksom, om man hade agerat i tid.
Brexit är väl en sån här som man...
Vänta nu, måste jag stanna där. Men och då det jag hör att du säger att det hade du kunnat tycka att det kunde bli en folkomröstning.
Alltså jag kan inte svara på om det borde ha blivit det där och då, för att de kan ju fått information liksom att ryssarna är på väg, fan om vi inte gör någonting inom 2 dagar, så därför måste vi signalera det. Det vet ju inte jag om det hände. Men det jag menar är att vi ändå haft en NATO-debatt ganska länge, och det hade ju varit en typiskt sån bra fråga att rådfråga svenska folket om.
Och vad skulle jag och min son och Charlie och du kunna veta huruvida det är bra för Sverige eller inte?
Nej, men precis som jag gissar att väldigt många av våra folkvalda representanter också har ganska dålig koll, så har vi dålig koll. Och jag tycker att en del frågor är så viktiga, för det blir vi omstöper samhället på något sätt. För att om vi går med i NATO, det kommer betyda att vi kommer att få lägga, vad det nu är, 2% av vårt BNP till exempel för att rusta upp våra arméer och sådär. Så det blir en omstöpning av samhället, och när man gör stora omstöpningar av samhället så tycker jag att man lite oftare borde rådfråga befolkningen faktiskt. Jag tycker det här till exempel...
Oavsett om man sen följer det.
Det är för jag triggar lite, för att rent sakkunnigmässigt så har man ju inte en aning om vad som är bäst i ett utsatt säkerhetsläge. Men det kanske finns en... Så här, vi håller ihop, vi går tillsammans, en psykologisk feeling liksom, som är viktig.
Men lite så, för att det är också ett ganska stort beslut att lämna över på 349 riksdagsledamöter liksom, som ska ta ett beslut som kommer påverka Sveriges befolkning för gud vet hur lång tid framöver, men dussintals år förmodligen. Och då kanske man åtminstone kan rådfråga befolkningen, för det kan ju vara så att det finns en väldigt klar, alltså 85% vill av någon anledning, och då verkar det som att det finns ett stöd, så det känns liksom demokratiskt väldigt rätt att göra det här. Men säg att det skulle visa sig att 75% är emot. Alltså, då får de kanske fundera på att argumentera lite mer för varför man ändå vill göra det. Och det tror jag hade varit bra.
Men vad är det mer du säger i din bok då? Det är lite...
Jag vill ju veta den där paradoxgrejen. Demokrati har pratat en del, men du säger demokratiparadoxen. Det måste finnas en paradox.
Ja, det finns massa paradoxer.
Aha. Ge oss några. Alltså, give us the good stuff.
Ja, det är good stuff. Det är en hel bok om massa paradoxer. Men vi börjar med vad en paradox är. Uh-huh. Så att era lyssnare, om någon kanske har glömt bort eller sådär. Men en paradox, det är ju, vad ska man säga, det är en oöverensstämmelse mellan vad en teori förutspår och vad det sunda förnuftet förväntar sig.
Uh-huh.
Så man säger någonting som låter liksom helt galet, och sen visar det sig, vänta, det här kan ju fan vara sant.
Mm.
Om vi tar en paradox som är helt felaktig då, men bara för att folk ska få en känsla vad det handlar om. Ni har kanske talat om den här med den här löparen och sköldpaddan. Så de ska tävla mot varandra, vem som hinner fram först. De ska springa 1 kilometer. Och sen ger vi liksom sköldpaddan lite försprång, för annars är det liksom kört från början. Så sköldpaddan får knata på 500 meter innan den här haren får börja springa. Då finns det då en paradox, och den är fel ska vi säga, men den är ganska kul. För att vad den säger är att haren kommer aldrig att hinna ikapp sköldpaddan. Och förklaringen är ungefär så här, att om ni tänker er att den här sköldpaddan startar med 500 meters försprång. Så när haren börjar kuta, och när haren har sprungit sina 500 meter, då är liksom sköldpaddan flyttat på sig lite till så att säga.
Mm-hmm.
Okej, och så då stannar vi upp där, och sen tänker vi, okej, men då tar vi nästa steg då, så vad är sköldpaddan nu? Den kanske har travat på 10 meter liksom. Och då springer haren fatt de här 10 meterna, men när den kommer fram till de 10 meterna, då är sköldpaddan hunnit knata en liten bit till så att säga.
Mm.
Så liksom, och sen upprepar man det här, och det visar ju att liksom haren kommer aldrig komma ikapp sköldpaddan. Eftersom sköldpaddan, varje gång du kommer fram till punkten där man mötte mot senaste sköldpaddan, knatar på lite vidare. Och det här är ju inte sant såklart, för att har den i mycket högre hastighet, så att den stannar ju inte upp så där, utan den fortsätter. Så det är en dålig paradox. Men vi tar en demokratiparadox istället.
Mm.
Det finns många, men det finns en som jag tycker är ganska kul. Den är, jag vet inte om man kan lyckas förklara den, för att sånt här kanske görs lite lättare i text så att säga. Men jag ska försöka förklara. Sen får ni säga så här, nej, nu fattar vi ingenting. Liksom, vi tar det här från början. Den är uppkallad efter en rysk politiker och statsvetare som heter Ostrogorski, som levde runt sekelskiftet 1800-1900-tal. Sådär. Vad den visar då, det här kan faktiskt inträffa i verkligheten, och det är det som är grejen med alla de här paradoxer som jag beskriver i boken, att alla kan inträffa i verkligheten. Så tänk er en situation där man kan, vi tar det USA-fallet, så du kan rösta på 2 kandidater. Säg en röd kandidat och säg en blå kandidat. Den röda kandidaten, säger vi, han är för allting. Han är för höjda skatter. Han är för att man ska öka utgifterna till armén. Han är för mer pengar till skolan. Den röda är för allting. Den blåa, han är liksom emot allting. Exakt. Så de är helt väldigt olika kandidater här som tävlar mot varandra. Det som faktiskt kan inträffa, man ska bara välja en av de här, lägg märke till detta nu. Så man kan rösta på den blåa eller den röda, och de tycker precis olika mot varandra. Det som kan inträffa är att när folket har gått och rustat, så kan den kandidat vinna. En kandidat som har en exakt motsatt uppfattning som en majoritet av befolkningen i varje enskild sakfråga. Och det här innebär då till exempel att om vi säger att den här kandidaten röd som vinner, han som är för allting. Det som kan inträffa är att en majoritet av befolkningen är emot allting i varje enskild sakfråga.
Och varför kan det bli så då?
Ja, det är en matematisk finurlighet. Och det vad det egentligen har att göra med det är att vi kan ju inte rusta i varje enskild sakfråga, eller hur? Mm. När vi går till röst, då röstar vi på Moderater eller Sossar eller Centerpartiet eller vad vi nu röstar på. Mm. Men det betyder ju att de här partierna, de har ju massa uppfattningar och massa sakfrågor. Alltså Sossarna tycker något, Moderaterna tycker någonting. Men när vi rustar så rustar vi inte på varje sakfråga. Vi måste på något sätt koka ner vad vi tycker om allting i en grej. Vår enda röst.
Mm.
Och när man kokar ner allt det här i en röst, då kan det inträffa sådana här väldigt paradoxala grejer. Att den kandidat som väljs av folket har en exakt motsatt uppfattning som en majoritet av befolkningen i varje enskild sakfråga.
Mm.
Det låter ju helt sjukt. Den inträffar med väldigt liten sannolikhet, ska vi säga. Så det är inte någonting att oroa sig jättemycket för, men den här typen av saker kan hända helt enkelt för att man aggregerar, eller man måste lägga ihop massa information. Och alternativet vore såklart att gå tillbaka till antikens Grekland, där man hade så här direktdemokrati, då man liksom röstade om varje enskild sakfråga. Nu har vi ju representativ demokrati, för vi skulle inte orka gå och rösta 10 000 gånger per år.
Och framförallt inte sätta oss in i 10 000 saker per år.
Nej, precis. Men det var ju faktiskt så, det är få som känner till, att i Sverige hade vi ju direktdemokrati i många kommuner ända in på 1950-talet. Och där samlar man till torgmöten i Sverige 3 gånger per år ungefär. Eller till de här små kommunerna då. 3 gånger per år, där man fick gå dit och rösta i varje enskild sakfråga i Sverige på 1950-talet.
Ja, det är otroligt.
Mm. Och det är exempel på en sån...
En paradox, precis. För att det liksom, det sunda förnuftet förväntar sig att den kandidat som bäst representerar majoritetens befolkning borde vinna valet.
Ja.
Och det här visar att det kan precis bli tvärtom då.
Så känner jag ofta från de här valkompassarna, att man frågar människor, har du gjort en valkompass? Ja, vad fick du då? Ja, men då fick jag ju någonting som jag absolut inte vill rösta på. Liksom, så här,
ja, precis.
Det är lite märkligt.
Ja, men det är lite samma grej där, att, för det är ju samma sak där. Att, men de valkompassarna försöker göra som är lite förnuligare då, det är att de försöker, där får man ju typiskt också rangordning, inte bara vad man tycker utan också viktigt man viktar då liksom.
Mm.
Att jag tycker det är jätteviktigt med försvarspolitik, eller jag tycker att det är jätteviktigt med ekonomisk politik, och då kommer det vikta högre så att säga. Så tanken är att de ska träffa mer rätt.
Men är lite inne på det du är inne på, är vi lämpade för detta då? Alltså jag har jobbat med statistik som analytiker en gång i tiden. Och då är det väldigt så. Ofta hittar man ju felen liksom i att hur frågan är ställd eller vilken ordning frågorna kommer. Och det... att människor säger, ja, vi är absolut beredda att betala. Hur mycket extra är beredda att betala för ekologiskt kaffe? Ungefär 4 kronor kommer man fram till. Så visar det sig att folk var inte beredda att betala extra för ekologiskt kaffe överhuvudtaget. Men de svarade det allihopa. För någon frågade, och implicit i frågan så vill man säga att man är beredd att betala mer.
Exakt.
Så liksom fråga folk vad de tycker. Fråga mig vad jag tycker. Jag har ju 12 delpersonligheter i mig som inte ens tycker samma från början. Fast, det beror på vilken dag jag vaknar. Liksom.
Ja, samtidigt är det så att om vi inte skulle fråga folk vad de tyckte, till exempel att rösta, hur ska man då bestämma? Det måste ju finnas ett sätt att byta ut de som styr landet om det blir allt för dåligt.
Mm.
Så att om vi inte skulle låta oss gå och rösta var fjärde år, alldeles oavsett hur bildad eller obildad man än är.
Mm.
Så om vi inte skulle göra detta, då väljer vi någon som vi tror är good guy som ska styra det här landet.
Den gode despoten.
Ja, eller precis. Men normalt sett, när människor blir förblindade av makt, och så kanske de inte är så goda efter några år.
Nej.
Och då måste man ha en möjlighet att byta ut dem.
Ja, så de inte tillsätter sina barn.
Precis, men det där är ju så. Jag tycker det är superviktigt att vi ska lägga vår röst och klart. Alltså, just den grejen tycker jag är jätteviktig. För då tror jag också att det finns en period där man då samlas kring det man börjar... Så här, all i skolorna, liksom i alla åldrar så går man in för röstningen, man gör lokala val, man sitter med kompassen och sådär. Men sen är det ju, kan jag också tycka lite grann hur anmärkningsvärt det är, att det är så viktigt vem som leder partiet. Det har man ju också sett, det är väldigt många, man får ju feeling för en person liksom.
Är det befogat skulle du säga, är det så att den som leder ett parti, liksom, kan man räkna på att det slår på rösterna ju tydligt, populariteten, men slår också på politiken lika mycket? Det finns ju någon grej om att lag som byter tränare mitt under säsong, då blir publiken jätteglad när det går dåligt, men det visar att det går alltid ännu sämre.
Ja, precis. Nej, jag skulle liksom göra det besviken. Jag vet faktiskt inte om det finns någon sån forskning, så jag vågar inte uttala mig om det, men det är klart att rent allmänt så spelar ju karisma roll, så är det ju.
Mm.
Jo, men titta på Liberalerna här nu senast.
Jo, jag tror att det påverkar populariteten.
Det var ju en enorm skillnad när Johan Persson kom in.
Populariteten, ja. Men frågan är, har de börjat driva en annan politik? För egentligen, jag ska inte käka middag med karln. Jag ska ju ha honom till att prata i min sak. Säger han något annat än den förra sa? Det borde vara det som avspeglar sig i rösterna. Det är därför jag liksom... Demokrati är ju inte jag emot på något sätt. Men man behöver inte titta speciellt länge på en liksom sån här partiledarbrand för att tänka, är det här argumenten så måste det betyda att det är sånt här folk på riktigt går igång på. Då tycker jag det är jävligt låg nivå. Är det, ja, men, är det, här grundet på så här folk ska gå rösta?
Jag såg partiledardebatten häromdagen. Nu skulle inte göra någon politisk recensent här. Men det var ju,
så länge man orkade. Det var ju pinsamt i mina ögon.
Faktiskt,
liksom.
Jag tycker faktiskt också det var väldigt låg debatt. Däremot är det viktigt att man fortsätter ha de här debatterna, hur låg kvalitet den är på dem. Och jag hoppas ju att man hittar något format någon gång där man börjar prata sakpolitik och släpper den här pajkastningen som det har varit ganska länge nu. Men det är ju dessvärre ett mönster man kan se i många länder. Mm. Jag menar, Trump vände upp och ner fullständigt på det politiska landskapet i USA till exempel genom att börja med sin pajkastning och sen kidnappa hela republikanska partiet och sen börjar vissa demokrater hänga på i det här också. Liksom. Så det, en högre nivå hade varit önskvärt, men även alldeles oavsett hur låg nivån är, det är ändå viktigt att man får se att de finns. Men sen önskar man en högre nivå, jag gör personligen i alla fall.
Men skitsvaret här är att vi brukar få de ledarna vi förtjänar. De har väl den nivån därför att de kommer undan med det, därför att folk tycker att det är ju detta man röstar på. Annars hade vi väl röstat på något annat då, eller? Ja, kan man vara så taskig att säga det?
Ja, kanske, men man måste ju också komma ihåg, om man jämför till liksom, återigen svenska och det amerikanska systemet, det som en sak som skiljer det, som egentligen gör att det amerikanska systemet, jag tycker det i grunden är ganska fint sådär att jag kan vara liksom tillhör ett visst parti och sen ställer upp för det här partiet egentligen alldeles oavsett om partiet vill ha mig eller inte. Som Trump, han körde ju uppenbarligen för republikaner, de ville ju inte ha honom överhuvudtaget i början. Mm. De tyckte han var en riktig stolle, han gick kidnappade deras parti på något sätt. Mm. I Sverige har vi en annan strategi då där vägen upp till partitoppen är väldigt lång, att man måste gå liksom ofta hela vägen från ungdomsförbund och så liksom.
Så upplever jag att man har blivit liksom förstörd på vägen. Det finns liksom inte så mycket kontakt med verkligheten, utan man har blivit någon parti liksom drejad figur där. Jag tycker oftast det. Så ja, det är en åsikt då.
Ja, det får stå
så
för
det
dig,
känner jag ju igen i det här systemet, att det blir så här,
ja, precis.
Mer av samma liksom.
Ja, precis. Så det svenska systemet kan man tycka det är ganska segt att ta sig in, så att säga. Det amerikanska systemet kanske är tvärtom. Det kanske är för lätt att ta sig in, att man kan kidnappa ett parti då. Mm. Jag är republikan och nu kör jag, eller jag är demokrat för den delen, eller vilket parti man nu vill ge sig in i. De har inte de här strukturerna kring sig som vi har traditionellt sett har haft där, eller har här i norra Europa i alla fall.
Mm. Du, jag har en fråga som handlar om det här med 4 år.
Ja.
Det verkar ju som att från min lilla, liksom, utan jag som inte behöver räkna på saker utan bara kan sitta och killgissa, att de besluten vi fattar nu tar en lång tid innan vi som befolkning faktiskt ser effekterna av. Och vi är en väldigt liten liksom, ranglig båt på ett stort hav av liksom, europeisk och världspolitik och så vidare. Är det verkligen rimligt att vi ska utvärdera ledandet av landet? Är 4 år en rimlig regenttid för att vi ska kunna avdöma om det här verkar vara på väg åt rätt håll eller inte?
Ja, det är en bra fråga och det finns nog inget bra svar heller. Men vi hade ju 3 år i Sverige fram till början på 90-talet. Jag tror Kalle Bildt-regeringen 91-94 var väl den sista som satt på en 3-årsperiod, om jag minns rätt, vilket jag hoppas jag gör.
Mm.
Men sen ändrade man ju inte 4 år av exakt de skälen du sa, att man tyckte det var för kort tid. Men man ska veta att det är väldigt många saker i det svenska valsystemet och alla valsystem som egentligen är bara någon anser att det här är rimligt av någon anledning. Till exempel det här 4 år, det är bara det som säger att det inte kan vara 5 år eller 6 år för den delen. Varför inte gå tillbaka till 3 år, precis som varje som säger att gränsen att bli invald i parlamentet ska vara 4%. I Danmark har man 2%, i Holland för alla partier som får minst ett mandat. Liksom får det. I Turkiet har man 10%. Så det finns ju massor av de här årsgränserna, procentgränser och sånt som det finns inget optimalt, utan det är någon som vid något tillfälle kommer fram till att det här är nog bra.
Och de som bestämmer har ju bevisligen lyckats bli valda på det systemet vi har. Ja. Man är lite bias att det systemet vi har verkar ganska bra, för det gjorde ändå att jag fick sitta här och bestämma. Man kanske inte har någon drivkraft.
Nej,
att vilja
det måste vi säga att Sverige har regelbundna såna här demokratiutredningar och grundlagsutredningar där man genomlyser svensk lagstiftning och funderar på om det finns någonting man kan skruva på, så att i den bemärkelsen är den svenska demokratin väl undersökt.
Och ringer de sådana som dig då, precis som kirurgerna säger, kan vi räkna på vad som egentligen blir mest demokratiskt?
De hade ju den här jag tror den här var grundlagsutredningen eller demokratiutredningen som var för några år sedan. Då ringde de ju inte mig, men de ringde en matematikkollega, Svante Linusson, som är på KTH, professor där, för att hur ska vi räkna då helt enkelt?
Mm.
Och både jag och Svante tycker kanske att man ska räkna på ett lite annat sätt än vad man räknar just nu när man tilldelar mandat, men det är kanske en annan fråga. Men med detta sagt så har det svenska valsystemet är ju väldigt, det är väldigt robust och väldigt bra. Liksom.
Men hur är det för dig nu? Jag tänker det är oundvikligt nästan, tycker jag i alla fall. Min känsla om jag skulle sitta med dig. Vi brukar ju säga att vår podd är som att man är på en hemmafest och sitter och surrar. Och om jag skulle träffa dig som är ekonomiprofessor och matematik, alltså du sitter och gör oerhört avancerade beräkningar, till och med värre än Pythagoras sats. Då undrar jag, hur känner du med AI nu då? Som har varit en extremt... Är du rädd att bli arbetslös? Eller vad kommer det här att ta vägen? Jag tycker att det är... Ja, men alltså för mig har det ju gått bara sista månaderna, så har det ju liksom hänt tidigare. Jag har suttit liksom, innan har man ju suttit med Google och så här harkat fram. Nu är det ju liksom, jag använder ju den där ChatGPT dagligen. Liksom. Mm. Vad säger du?
Ja, det finns ganska mycket att säga om det här. Jag ska bara först också påpeka för lyssnarna att jag är ingen AI-expert. Däremot har jag jobbat mycket med algoritmer som en motor så att säga man kan använda sig av. Men det är en viss skillnad här. Men man börjar ju se någon typ av tecken på någonting som eventuellt kan liknas vid någon typ av intelligens. Man bråkar ju om huruvida det här är intelligens eller inte. För att vad många av de här systemen bygger på, det är så kallad maskininlärning. Vilket betyder att man har en massa information då som man letar reda på nätet och på massa andra ställen. Och så tränar man en maskin i att lära sig förstå den här texten och att analysera den här texten. Och det är det ChatGPT gör bland annat då. Och det är klart att det här kommer ju revolutionera många yrken och många liv. Men personen är inte speciellt oroad faktiskt för vad som ska komma ut av det här. Jag kanske är naiv, men jag tror ju att alla teknikutvecklingar hittills vi har sett i historien och vi har lärt oss förstå dem har ändå någonstans lett till att vi har ett bättre samhälle. Jag menar, när jag såg industrialiseringen så fanns det en viss grupp, jag tror de hette luditerna, som bekämpade de här onda maskinerna som tog jobb från arbetare. Och det är klart att det är en personlig tragedi oftast när det blir såna här stora tekniska samhällsomvälvningar. Människor blir av med sina jobb och sin trygghet och allt det där. Så det finns massa personliga tragedier kommer finnas bakom där. Men om man ska se på det för ett större perspektiv så tror jag på sikt att det här är nog bara bra. Vi kanske kan göra roligare grejer eller andra grejer.
Men om man tittar på, jag blir ju häpnad när jag sitter och tittar på SVT eller vad det nu är, liksom seriösa tv-programmet. Tycker man liksom seriösa reportrar och kunniga typer, så låter det lite grann för mig som man börjar prata hemdatorn eller när man pratar om internet på 90-talet. Liksom. Man var rädd och det där kommer ändå inte vara något bra. Eller, antingen så var det bara skit eller så var det farligt.
Ja, precis. Liksom,
jag tycker jag hör samma retorik, det är samma liksom, snack om det på något sätt.
Ja, fast jag tror det är en viss skillnad här, för att jag tror, utan att komma ihåg argumenten gick i början på 90-talet, jag kommer bättre ihåg de här videoargumenten på 80-talet, att vi skulle alla dö för att vi såg och skräckfilmer där.
Ja, just det.
Men den typ av argument var mer liksom att man kanske var rädd för att folk skulle fördummas eller sådär. Alltså man skulle bli knäpp om man bara satt och kollade in sin dator, vad kommer hända med mänskligheten? Det här hotet som vi eventuellt står inför nu, det är något helt annorlunda, att vi har maskiner som är eventuellt då så kommer att få en förmåga så småningom att vara smartare än oss. Så att till exempel att de kan gå in och ta över din dator och göra den här typen av grejer, så att de på ett intelligent sätt skulle kunna sluta till exempel hela elsystemet i Sverige om det vill sig fel. Och vi kan inte göra någonting åt det. Det är liksom en samhällssystematisk risk på ett helt annat sätt. Mm. Än att folk kollar på videofilm och kanske sitter för mycket i soffan.
Men man har inte funderat, liksom, det finns ju möjlighet att gå åt andra hållet. Nu kommer en riktigt corny referens här. Jag håller på att titta på en tv-serie på HBO som heter Mrs. Davis.
Okay.
Där helt enkelt en AI har tagit över samhällsledandet via en app. Utdelar folk arbete, berättar hur länge de ska jobba och har löst här, världskrig och svält och alltihopa. Därför att om man använder beräkningsbarhet istället för bara liksom willy-nilly åsikter och vilja vara populär, så skulle man göra annorlunda. Kan vi få ett AI-parti i framtiden som är som så här, man skriver in till ChatGPT, hur ser vi till att göra en fördelning, inte bara av njurar utan av bidrag i Sverige som premierar de här 62 olika, och sen så kommer ett förslag, bam, lägger vi det för riksdagen, och så säger man, fan, det var ju bästa förslaget av dem alla. Kan vi få...
Jag är helt säker på att massa människor redan idag inspireras av ChatGPT och andra. Det är nu de mest för att få hjälp med text och sådär. Och det är inte helt omöjligt att man kommer att leta den typ av argumentation. Men det man måste också ha klart för sig är att när vi ställer fråga just nu till ChatGPT, jag vet inte vad ni ställer för typ av fråga, men det kan ju vara så här: jag har en kotlett, en potatis, lite grädde hemma, vad kan jag göra för mat? Liksom? Eller ge mig 4 bra argument varför metal är mycket bättre än dansbandsmusik eller den typen av frågor. Det är det vi ställer till ChatGPT. Och det är frågor som är ganska lätta att formulera. Men om du till exempel ska ställa en fråga här, hur man ska utforma till exempel ett bidragssystem, så krävs det att du måttar in enormt mycket detaljer. För att det är ju inte så att det finns ett bidrag och den kan två typer av personer få, utan det finns bidrag och de ska då liksom, kanske finns en kommunal del av bidraget, kanske finns en statlig del av bidraget. Det kanske är vissa människor som har under vissa förhållanden rätt att söka eller få det här bidraget och så vidare. Så det är fortfarande så att det är hundratals detaljer som måste in för att du överhuvudtaget ska kunna ställa frågan.
Mm. Men det är ju likadant för en stackars riksdag som sitter och fattar beslut. Är inte en dator mer precis lämpad att ta in de här 100 parametrarna än liksom
ja,
partimänniskor?
Men då måste du också ha ett mål då. Så om vi tar till exempel det här med grön energiavdrag vi haft nu för solceller och laddstolpar för bilar och sånt där. Man måste ju också mäta vad man menar med att det bästa.
Ja, ska det vara bäst för miljön eller ska det vara gladast?
Typ är det bästa typ så här att alla har en privat laddstolpe eller tre privata laddstolpar? Nej, men det är nog inte det bästa, för det kommer bli väldigt kostsamt, för de flesta av de här laddstolparna kommer aldrig att användas. Så att om man ska programmera ett smart system att förstå det här, så måste man inte bara reda ut alla detaljer, måste också tala om vilket mål, för alla de här typ av systemen måste optimera någon typ av målfunktion. Man talar om att målet med det här är det här och det mäts exakt på det här sättet. Och då måste man få in all den informationen. Jag tror att man överhuvudtaget ska kunna sammanställa all den informationen, som det ser ut just nu i alla fall. Det är liksom, det är så kostsamt så att för liksom en människa att göra, och med de system som finns idag är det så svårt. Men i framtiden så kanske det är möjligt att göra det här enklare, men idag är det, jag tror det ligger väldigt långt fram i tiden.
Men det kanske också handlar om att man fortsätter använda AI som ett jävligt bra redskap, och man lär sig att jobba med den på bästa sätt. Eller?
Ja, precis.
Mm. Men du som liksom statsvetenskap och nationalekonomi, och du gillar att räkna, hur tycker du att det går för oss i demokrati? Tycker du att de politiska beslut som fattas verkar vara liksom matematiskt underbyggda? Eller sitter du och säger så här, det är 2% av besluten som jag kan härleda till någon typ av så här saklig grund, och 98% verkar mest vara fanservice? Ja. Liksom. Eller är det tvärtom?
Jag har inte räknat på den, men samtidigt är det återigen, det är väldigt svårt att veta, för att det kommer alltid in något normativt, alltså något hur man tycker saker och ting bör vara. Så om vi tar till exempel ett mycket lättare beslut, eller lättare, men om vi tar det här med njurar till exempel, vad hade varit mest rätt? Är det mest rätt att transplantera 5 stycken 87-åringar eller en 17-åring? Alltså det beror på om man mäter antal transplantat man gör, så klart det är bättre att transplantera 5 87-åringar. Men samtidigt...
Och då måste jag hitta på då,
du måste mäta det på något sätt, baserat på exakt samma fakta kan två människor från två sig politiska bakgrunder komma fram till helt olika beslut på samma fakta. För om de lägger till något annat än just än bara siffrorna och matematiken, även om vi enas om att statistiken, matematiken säger så här, så kan det finnas något normativt i bakgrunden som gör att jag tycker ändå så här, för jag tycker det här är mer rättvist, eller jag tycker det här är mindre rättvist.
Mm.
Så den bemärkelsen är nog väldigt svårt att, man kan inte kvantifiera allt, och man bör heller inte kvantifiera allt.
Mm.
Däremot så kan matematik och statistik ibland hjälpa oss att ta fram underlag för beslut på ett bra sätt. Men i slutändan handlar det mycket om vad vi tycker och hur man tycker samhället ska organiseras, och rättvisa idéer och sånt där.
Mm. Ja, det här skulle vi kunna prata om i 3 timmar till, känner jag.
Ja, det är otroligt intressant alltså.
Men du, om man läser din bok nu då, vad kommer jag få ut när jag läst boken? Kan man som lekman känna så här att det här ja, men kommer nog sätta lite griller i huvudet? Vad vill du med
alltså boken? Så här, om nu kommer jag svara i ungefär någon halv minut. Men jag tänker så här, att jag försöker skriva boken på ett väldigt tillgängligt sätt. Det handlar om allt möjligt, från hur djur tar demokratiska beslut eller inte demokratiska beslut, till hur nunnorna gjorde Venedig på 1500-talet, till raketforskning. Den spänner över hela spektrat, men det gemensamma temat är demokrati. Och jag tror att det jag egentligen vill ha sagt med den här boken, det är att demokrati är egentligen två saker. Det är att dels har att göra med hur vi vill organisera samhället. Det har att göra med det här med yttrandefrihet, pressfrihet, åsiktsfrihet och allt sånt. Det är en del av demokrati. Den andra delen, det är demokrati som beslutsform, och det är det min bok handlar om. Det vill säga, hur ska man väga samman röster för att fatta demokratiska beslut? Och jag tror att alla människor som är intresserade av att förstå lite mer på ett populärvetenskapligt, ibland lite roligt sätt, hoppas jag, förstå vilka problem som kan uppkomma och inte uppkomma, har nog glädje av min bok, tror jag.
Ja, spännande. Ja. Då får du säga en gång till vad den heter nu då.
Den heter Demokratiparadoxen.
Demokratiparadoxen. Och ska bli tv-serie på HBO har jag hört också, kanske. Eller ja, det får vi inte säga nu.
Nej, vi får inte säga något det än, säga men det är både Netflix och HBO och alla andra intresserade. Men framförallt...
Ja, rykten igår har jag hört.
Ja, men framförallt är ekonomi på riktigt intresserad av det. Och det är ju liksom, om man fick välja mellan Netflix och ekonomi på riktigt så vet ju vi alla tre vad man väljer.
Ja, precis. För då har vi tagit hänsyn till fler aspekter.
Ja, precis. Det är bättre gage här bland annat.
Just det. Ja. Och när vi röstar det här rummet, det är alla överens faktiskt.
Ja, vi är alla överens, precis. Ja, ja. Det är metal som gäller. Alla får två mot en här.
Två mot en och du väger alltid tyngre. Du, Tommy, det var en ära att ha dig med. Hoppas att du kan komma tillbaka till våran podd.
Ja, men jag kommer jättegärna tillbaka. Bara ring mig.
Mm. Ja, det gör vi. Tack så jättemycket.
Tack snälla.
Podplay. Ett poddtips från Podplay.
Jag är den som har varit så hård med reglerna. No boys allowed at our place.
Jo tack.
Och så är det jag som och de drar hem en kille.
Jag heter Stella Kakotsa.
Jag heter Anna Friberg.
Och tillsammans har vi podden 30s in the city.
Nytt avsnitt varje onsdag. Du hittar podden i Podplay-appen.